Jag har ju haft förmånen att vara här två gånger innan och predika. Och jag talade första gången om bön faktiskt. Jag talade om tre olika sätt att vara inför Gud. Att komma som barn till honom. Det andra var att komma som vän till honom. Det tredje att komma som en änka som är desperat inför honom. Sen talade jag förra gången om, kommer ni ihåg det? Jag kunde tala om drömmar. Daniel, och jag presenterade en bok, nu är den slutsåld så det finns inte kvar någon, den boken. Men Daniels boken i Bibeln finns ju kvar, tack och lov. Att Gud talar genom drömmar. Idag tänker jag att jag skulle utmana din tanke lite, får jag göra det? Ni tänker mycket här, eller hur? Och jag ska utmana lite, därför att när vi nu går in i 2019 och missionsforskarna säger så här att väckelsen, den exploderar i Afrika, den exploderar i Asien, den exploderar i Latinamerika, men i västvärlden så sjunker vi. Sjunker och sjunker. Och vi försöker hit och dit, vi hittar nya metoder på alla sätt och vis. Och vad jag tänkte jag skulle göra nu här, det är att det växer fram en djup insikt om att vi behöver titta igenom lite hur vi ska förverkliga missionsbefallningen. Är ni med mig? Och det tänker jag göra här idag, några minuter. Och förhoppningsvis väcka lite tankar inför det som komma skall här. Vet du om? Efter 100 år av den kristna kyrkan. Ungefär år efter 100 år. Vet du hur många kristna det fanns i världen då? Om vi säger pånytt för det. Vi vet ju inte det exakt. Men i den här familjen kan vi ha lite dialog, eller hur? Kan vi ha dialog nu? Jag har mikrofon och jag har makten visserligen, men ändå. Hur många kristna fanns det efter 100 år? Nej, man räknar med att det kanske fanns 1-200 000 kristna. Efter 100 år. Sen ytterligare 200 år till, och vi går fram till 300 efter Kristi födelse i runda slängar. Vet ni hur många det var då? 20 miljoner. Det fanns inga kyrkobyggnader, inget prästerskap, inga teologiska utbildningar. Bibeln var inte ens färdig, alltså kanoniserad. Vi hade inte ens tryckkonsten uppfunnen. Från ett par 100 000 till 20 miljoner. Vad gjorde de? De hade ju inte ens mikrofon eller så duktiga pianist. Alltså ingenting. Och sångare här, Frank Sinatra. Alltså ingenting. Och ändå, vad var det? Vad hände år 300? Jo, då blev kristendomen statskyrka. Sen hände någonting annorlunda. 1965 så inträffade en mycket allvarlig sak i Kina. Det inträffade det som kallas för kulturrevolutionen. Maos revolutionsgarde tog över på ett alldeles speciellt sätt. Vet ni hur många kristna det fanns i Kina ungefär 1965? Ungefär 200 000. Ungefär 200 000. På grund av kristen mission och i alla, nu tar vi bred definition. Mao kastade ut alla missionärer, avrättade alla kyrkoledare, rev alla kyrkor. 1985 ungefär, när bamburidån revs, undrar man, finns det några kristna kvar i Kina nu? Hur många är det? Vet ni hur många det var? 45 miljoner. Inga kyrkobyggnader, inget prästerskap. Orkar ni med det här? Alltså, nu utmanar vi lite här. Va? Hur är detta möjligt? Kan du försvinna sen så vi får växa här? Alltså, därför man upptäcker några hemliga, man upptäcker några nycklar som är helt nytestamentligt ursprungliga. Och jag tänker lite ge dig några nycklar nu. Är ni med mig? Sen så ska ni fika och vi ska fika och jag åker vidare till Sigtuna och ber. Men jag tänkte vi skulle här i Skärgårdskyrkan titta lite på hur är det vi egentligen bygger kyrka? Nu har vi bett och nu har vi drömt. Det är nämligen så att vi skulle behöva i väst, här i väst, få en liten sjukdomsinsikt. Och nu är ju faktiskt Skärgårdskyrkan, det här som jag förkunnar nu kan man inte ens förkunna oss alla. Men ni är så ni är så härliga. Så ni tål höra sanningen, eller en del av sanningen. Anette, och ni, det är så gott att vara här. Jag måste säga det verkligen. Och det är mycket som fungerar väldigt, väldigt bra här. Men det är det sant? Vad var det du sa, Jeanette? Hur många bodde här i området? Ja, i stort. Ja, 140 000 och 900 här. Alltså, hur härligt vi än har, så måste vi ju våga säga att det finns en del kvar. Ja, men ärligt talat. Och ska vi inte leva som på Noas tid, så får vi nog hålla på lite och öka tempot här. Så det jag menar är, vad är det? Vad är det vi bör tänka på? För risken är att när vi tänker kyrka, när vi tänker församling, så tänker vi en byggnad. Vi tänker byggnad. Vi tänker program istället för människor. Vi säger ofta till varandra, ska vi gå till kyrkan? När sanningen är att du är kyrkan. När jag och min fru kände oss ledda att komma till Sigtuna, så vi har bott ett år nu, så vi lär känna alla folk på vår gata. Och vi tror också på att vi ska komma samman. Men nu ska vi titta på, vad gjorde man egentligen i den första kristna församlingen? Vet ni om? Av någon anledning så fattas det ungefär 100 000 här. Men hur många byggnader har vi egentligen i den här kyrkan? Ja, men vi har ju alla våra hus och lägenheter. Istället för att säga, kan du komma till Skärgårdskyrkan? En del säger ja, men många säger nej. Vad är det för någonting? Men kan man säga, vill du komma hem till mig för en kopp te? Väldigt få säger nej. Vet ni vad den sanna teologin är? Te plus logi. Det är teologi. Det är teologi. Alltså, vi skulle behöva tänka ett nytt paradigm. Alltså, förstår ni? Paradigm betyder att man tänker annorlunda om samma sak. Ingen ändring av evangeliet. Ingen ändring alls. Men vi tänker annorlunda lite. Kyrkan, det är ju där jag är. Det är ju där vi är. Två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Så, för risken är nämligen att om vi bara gör den här sammankomsten, för det här är rätt och riktigt, vi ska samla, det gjorde man också i den första kristna församlingen. Men om det här är allt, vet du vad risken är? Nämligen, och kanske inte så mycket i Skärgårdskyrkan faktiskt, det är därför jag kan vara frimodig. Men i väldigt många kyrkor är det så här att man, formen påverkar innehållet. 80% blir konsumenter och 20% blir producenter. Man skapar konsumenter istället för lärjungar. 20% gör någonting för 80%. Och här behöver vi titta på, hur ska vi tänka rätt? Okej. Okay. Så, vad man gör nu, och missionsforskarna har tittat djupt i detta och vaskat fram 6 stora nycklar. Och jag vet inte om vi hinner med 2 eller 3 idag. Nej, några som har gått bibelskola förr i tiden här, tränade martyrer. Jag pratade med Anette, er pastor här nu. Hon var på väg ner söderöver med Dennis. Hon sa, predika inte. Nej, hon sa inte det här, men jag kände, predika inte för länge nu. Så, nej, det sa hon inte. Jag kände det. Säg inte att jag sagt så. 6 stycken ting, åtminstone 4 ska nämnas idag, som är absoluta nycklar och avgörande för hur vi bedriver vår missionsbefallning är så viktigt. För den här kyrkan finns nämligen utspridd över hela regionen och området här. Och än så länge har jag och min familj inte hittat en enda granne som har sagt nej till att komma till kyrkan. För de har kommit hem till oss. De har kommit hem till oss. Sen utifrån det behöver vi också den stora gemenskapen. Men nu vill jag att vi ska bryta tanken lite. För det är nämligen så, vem säger att vi, om Herren dröjer, att vi överhuvudtaget får träffas i sådana här byggnader om 20 år? Och förkunna ett evangelium som kanske inte är politiskt korrekt. Är ni med? Det är inte bara i Kina och andra områden som man säger man förbjuder. Vem vet vad som händer? Vi måste börja bygga nytestamentligt. Okej. Okay. Så, nu tänker jag ge 5-6 nycklar här nu. Är ni med mig? Och det är så självklara saker. Jag hade egentligen velat rita att jag är ingen speciell predikant. Utan jag är mer en bibellärare. Nu är ni på skola. Nu går ni i bibelskola. Är det bra det? Har ni hört om predikanten som kom till gudstjänsten en gång? Och så sa predikanten så här. Alltså, jag är så ledsen, sa pastorn. Jag har glömt mitt utkast. Den här gången får jag vara helt beroende av den helige ande. Församlingen bad om att han alltid skulle glömma sitt utkast. För det blev plötsligt väldigt bra. Det första man säger, som missionsforskarna säger, är så viktigt. Och det är nummer ett och ska vara nummer ett också. Det låter så enkelt att jag säger det, men lyssna med vän. Det är att Jesus Kristus är Herre i den enskilda kristnas liv. Vad betyder det? Det är väl självklart Jesus... Nej, vänta nu. Att säga att Jesus Kristus är Herre är ju inte bara en formulering. Att Jesus Kristus är Herre betyder att han är den som är Herre 24 timmar om dygnet. 7 dagar i veckan. Alla dagar på året. Så man får aldrig vara ledig då. Det är då man har missförstått det när man säger. Man får aldrig vara ledig då. Därför vi har ju gett våra liv till honom. Det är nämligen så här, kära vänner, att kan Jesus vara vår frälsare men inte vår Herre? Nu tänker ni här. Är ni med mig? Vi har lätt att räcka upp handen på en frälsningserbjudan, men vad betyder det egentligen? Är Jesus och evangeliet bara någonting vi kan konsumera och så lägger vi in i våra egna små riken? Eller är det så att nu söker vi Guds rike och hans rättfärdighet först? Och så får allt det där andra tillfalla i rätt tid. Det vill säga att göra Jesus som Herre. Följ med mig nu i Matteus 16. Vi måste ju läsa Bibeln här på bibelskolan. Jesus frågade lärjungarna i Matteus 16. Vem säger människorna att jag är? Inte för att inte Jesus visste det. Men han har pedagogik av att ständigt fråga. Och så börjar han. En del säger så, en del säger si. Och så säger han, men Simon. Petrus svarade, vers 16. Du är Messias. Den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte ha makt över den. Jag ger dig nycklarna, allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Lyssna med vän. Det går inte att bli en del av Guds rike om inte det blir uppenbarat. Att bli frälst är nämligen ett under. Det är inte ett försanthållande. Det är inte en övertygad. Ja, nu har du övertygat mig. Jag får väl böja. Nej. Det är bara därför många av de största intellektuella, de har blivit frälsta genom att de har blivit berörda av Guds ande. Sen kan du tänka så djupt att vi alla blir förvånade. Men lyssna. Att göra Jesus som Herre, det är att när jag sa ja till Jesus, då gav jag honom min tid. Jag gav honom mitt liv. Jag är inte Herre längre över mig själv. Tack gode Gud. Han frälste mig till och med från mig själv. Det vill säga, om vi tänker att kristen är jag, även om vi inte säger så, så kan det lätt bli så. Ja, men vi är ju ganska kristna här när vi kommer in i den här byggnaden. Det är ju ganska få av oss som gör synder här uppe. Då blir det lätt om vi sätter vår kristna tanke till en byggnad. Att vi är väldigt kristna i byggnaden, men hur är vi där ute? Jag hör inte vad du säger, för ditt liv slår ihjäl dina ord. Eller tvärtom. Wow! Hur kan ni leva så här? Vad är det ni har? Det kallas för Guds ande. Nu talar jag mycket om oss här, men det är ju bara, jag har bara levt mitt eget liv. Vi är så kul med grannarna. Vi har ju många, vi har en yogalärare på ena sidan och en pilot på ena sidan. Och vi har en änka vars man dog 40 år gammal på andra sidan. Bredvid oss. Det är så roligt när våra grannar kommer in. De säger ofta, vad är det för atmosfär ni har här inne? Nästan alla säger det. Vad är det ni? Vilken atmosfär. Och det är inte så att vi har speciell doft eller någon rökelse. Vad är det här inne? Det är något här inne. Vi säger inte det är en helig ande, men vi vet ju vad det är. Va? Vi vet ju vad det är. Det är en annan atmosfär. en annan atmosfär. Lyssna med vän. Jesus måste vara herre på din arbetsplats. På din förening om du nu spelar schack eller blir matt på annat. Alltså, om Jesus får vara herre 24 timmar, då har vi en verksamhet i kyrkan. Vad har ni för verksamhet? Oh, vi har så mycket verksamhet. Vi har 24 timmar överallt. Vi tänker annorlunda. Jesus är herre är det viktigaste. Och nyckel nummer ett. Det är hans församling. Tänk att Jesus säger, jag bygger min församling. Vi kan släppa hit människor och vi kan bygga matriklar. Men vad betyder det? Vi kan tvinga en, man kan tvinga en häst fram till vatten. Men man kan inte tvinga en häst att dricka. Men människor kan säga, wow, vad är detta? Och så kan människor bli födda på nytt. Och därför ställer jag en fråga här nu. Oj, det här är farligt att släppa upp mig på det här. För det här är ett område som jag tycker är så viktigt. Att Jesus får bli herre. Vet du om att du är den levande Gudens tempel? Skriften säger, om du inte tror mig, vi hinner inte slå upp alla bibelord. Men om du inte tror mig så säger ju Bibeln det i andra Korinthierbrevet 6. Att vi är den levande Gudens tempel. Vi är templet. Ja, men vem bor? Den helige ande bor här. Jag är tempel. Går inte omkring som en byggnad, men jag är ett tempel. Den helige ande bor i dig. Tänker du på det? Och Petrus säger i första Petrusbrevet 2:9. Ni är ett heligt prästerskap. Vet du om att du är en präst? Och jag känner mig som en prost. Ja, det är möjligt. Efter jul här nu, men... Du är en präst. Ja, jag känner mig inte speciellt helig. Nej. Men den helige ande, du har blivit delaktig av gudomlig natur genom den helige ande. Oh, om vi kunde erövra denna tanken. Ni är världens ljus. Ni är världens salt. Och därför är det så viktigt. Nu, vi är ett saltkar här inne. Men vad behövs saltet någonstans? Där ute. Jag skulle berätta så många, många historier här. Men Sven, vad är det du säger? Jag säger så här, det är nummer ett. Och jag tror inte jag behöver tala så mycket i Skärgårdskyrkan om det. Låt oss vara sanna Kristi män och kvinnor. Som har gjort Jesus till, inte bara vår frälsare utan också vår herre. Nummer två. Av några nycklar nu. Vad är det vi ska hålla på med egentligen i kyrkan? Det är inget fel med program, men risken är att vi nu har vi bockat av det programmet. Vad är egentligen? Vad är vår uppgift? Vad är vår uppgift? Om jag är företagsledare. Jag äger ett utbildningsbolag. Men vad är företagsledare? Vad måste man ställa? Vad är kärnverksamheten? Vad håller vi på med här egentligen? Vad är vår uppgift? Vad säger ni? Lyssna, att vi är vår uppgift att göra lärjungar. Det här är steg nummer två. En sann församling sysslar med att göra. Gå där, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå där förut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla alla mina bud. Inte lär dem alla bud. Det är skillnad mellan att lära dem hålla alla bud och lära bud. Lära bud, då kan man rabbla, eller hur? Du ska inte stjäla, du ska inte... Och det är inget fel att kunna det. Men vi ska lära dem att hålla alla bud. Därför är vår huvudsakliga uppgift, och vi måste ställa, gör vi lärjungar här eller gör vi konsumenter? Det är tuffa frågor, eller hur? Vad pratar han om? Ja, jag vet inte vad det var. Det var bättre förr när han talade om drömmar. Lyssna, min vän. Vi ska göra lärjungar. Hur ska jag lära någon snickra om jag inte kan snickra själv? Jag kan bara föra en människa upp till den nivå jag själv är på. Förr i tiden hade man lärare och lärling. Är ni med mig? Det var en fantastisk tanke. Man hade lärlingar. Hantverkarna tog en lärling. Det kanske man har i vissa yrken fortfarande. Är det så med målning och allt? Alltså jag ska inte måla upp dig nu. Men alltså, lyssna min vän. Genom att göra lärjungar Nu ska, vill jag ha lite statistik här nu. 1850. Det här, när jag hörde det här, jag tänkte, kan det här stämma? 1850. Håll i nu. Var 35% av USA:s befolkning metodister. 35% av hela USA:s befolkning var metodister. Det var på den tiden metodisterna var en väckelserörelse. Vet du vad metodisterna gjorde? Vad gör en metodist? Han är väldigt, och hon är väldigt metodiska, nämligen alla, man hade extrem lär, man hade lärlingssystem. Man blev döpt. Metodisterna grundades av en man som hette John Wesley. Det var väldigt, väldigt, väldigt överlåtna, väldigt bibeltrogna. Då tog de en lärjunge, Bertil här, och sa, Bertil var min granne. Jag lärde honom till frälsning. Och inte bara, sen får du sköta dig själv. Gud välsigna dig. Nej, Bertil, jag tog hand om honom. Jag lärde honom att be. Varje metodist fastade 2 dagar i veckan. 2 dagar i veckan. Det är innan 5-2-bantningsmetoden faktiskt. Och det var så här. Det växte. Alltså det växte i kvadrat. Men vad hände? Varför är de bara spillra idag? Därför plötsligt kom samfundsledningen på. Vi måste ha kontroll över det här. Man måste gå långa teologiska utbildningar. Och idag tror jag inte att de tror så mycket. Alltså en och annan metodist gör säkert det. Men det sjönk. När det ska vara toppstyrt istället för nätverksstyrt och lärjungamässigt. Visst är det fascinerande? Nu sysslar man med andra frågeställningar. Och det är inget fel att syssla med miljö. Men det kan ta gräsligt långt av tid, va? Så man sysslar bara med allt annat än det som egentligen är huvudverksamheten. Så det är ju helt märkligt. Skynda dig, Sven. Vi är kaffesugna. Jag ska skynda mig. 1. Jesus är Herre. 2. Man gjorde lärjungar. Och man gav mandat till lekmannaskap. Vet du vad Jesus var? Han var snickare. Han var snickare. Jag ibland undrat om han någon gång snickrade sig på tummen. Men jag hade han bara helgat uttryck. Jesus gjorde väl aldrig fel, jag vet inte. Men alltså, hallå! Vi behöver... Tro mig. Och du kanske är icke-troende som är här nu. Men och sitter en icke-troende här nu. Man sätter sig i en buss så här, eller hur? Och är med om en religiös verksamhet. Och det är bra i sig, inget fel. Men det är klart att sitter du hemma med mig. Och är du med mig? Och frågar, hur är det med? Berätta om din familj. Vad händer med din familj? Vad händer hos dig? Tro mig. Alltså grannarna öppnar upp sina hjärtan. Berättar om smärta, sorg, skilsmässa, sjukdomar, död. Och så kommer du undra, finns det en mening med livet? Vad händer när man dör? Tro mig, en sån dialog tar skruv. Mer än när man står här och dundrar. Är ni med mig? Ska vi bygga stort? Då måste vi lära oss bygga smått. Det stora med det lilla är att det lilla kan bli väldigt stort. 100 000 sa Jeanette här. Vet ni hur långt nu? Vet ni? Nu ska jag ge er en metod här. Okej, vi kan vinna hela området på 10 år. På 10 år kan vi bli över 100 000 här i församlingen. Absolut. Det är väldigt enkelt. Vi är 100 stycken. Om jag säger till var en nu. Okej, du har 365 dagar på dig. Att under bön, under fasta, under den heliga andes ledning lära känna en människa som inte tror på Jesus här. Bara en. Och genom kärleksgärning, genom kraft och bön och föra den personen till Jesus. Vet ni hur många ni är nästa år då? 200. Sen efter 2 år säger vi, nu gör vi samma sak igen. Då är vi 400. Och sen efter det 3 år... Då har vi 800. Oj, vad många. Och sen efter 4, då har vi 1600. Om 10 år så är det över 100 000. Det enda du behöver göra är vinna en människa på 365. Ja, men hur ska jag hinna med allt annat då? Men varför måste vi göra allt annat? Och om vi inte får de siffrorna. Är ni med mig nu? Alltså, vad har du förkunnat, säger Annette nu? De vill inte, de vill, ja. Ingen kommer hit längre. Vi ska samlas och be också. Vi ska samlas. Ja, men om jag har fel, säg till. Så gjorde man i... Ja, men man kan inte bli så stora församlingar. Jag tror jag kanske sagt så. Så gjorde man i Sydkorea. Ni har hört mig, jag tror jag nämnde om det här. Vad jag predikade här för någon... Det var faktiskt så. 1958 blev en man frälst i Sydkorea. Sydkorea består av 98% buddhister. Han var buddhist, 20 år gammal ungefär. Blev frälst och helbredagjord. Bildade församling på 6. Visst nämnde jag det sist här. Bildade församling på 6 medlemmar och 6 tanter. Och den här mannen, han tog namnet John Gershom sen. Han lärde sig be. Och så lärde han sina medlemmar att via sina hem grunda celler, cellgrupper. Och så vinner de granne efter granne efter granne. Idag är de ju 900 000 medlemmar. Det är fascinerande. Det är en enorm makt i det. Okej? Okay? Jesus är Herre. Och så gör det lärjungar. Gillar ni det här eller? Jag spelar lite mindre på känslor nu. Okej? Okay? Och vi kan ha en harmonorie här sen. Och så kan vi få lite känslor också. Men det här är nycklar till tillväxt. 3. I den första kristna församlingen, allt man gjorde hade en impuls av att gå ut. Snarare än kom in. Det fanns en impuls i allt. Hur kommer vi ut? Hur når vi ut? Jesus säger, gå därför ut. Och då ut ur våra begränsningar, ut ur våra tänk, ut ur vår bekvämlighet, ut ur. Mera än kom in. Det var någon, det här fick jag upp ögonen för. Det var en äldstebroder en gång i en församling som jag var pastor i. Som sa till mig, Sven, mina grannar undrar, vad håller jag på med? För vi springer hela tiden på aktiviteter. Och så frågade han, vad är det ni gör i er aktivitet? Jo, vi springer iväg. Alltså, nu sa jag på andra ord. Vi springer iväg från dig för att få dit dig. Dit vi springer iväg. Nej, men jag är ju här. Är ni med lite? Det finns egentligen ganska djup allvar i detta. Varför springer du iväg från mig för att hjälpa, för att förbereda dig för att släppa dit mig dit du springer iväg när jag är här? Det är någonting som är annorlunda i ditt metod här. Och grannen sa så här, jag skulle aldrig hinna med så mycket som ni gör. Jag kan inte vara med i er aktivistförsamling. Därför det bygger på relationer. Det här är inte en religion, det är ju en relation. Någon frågade mig, är du med i en sekt? Nej, jag är inte med i en sekt, jag är med i en släkt. Det är en gemenskap. Och därför säger Jesus så här, Johannes 17, följ med mig. Vi ska alldeles strax gå till landning, jag tyckte jag hörde ett amen längst bak. Johannes 17. Det talar Jesus, i Johannes 17 talar Jesus om 3 steg, och det här är jätteviktigt. Han säger så här, han talar om jag har uppenbarat ditt namn för de människor, säger Jesus till Fadern, som du tog ut ur världen. Men så säger han, de är ju faktiskt kvar i världen och därför sänder jag dem in i världen. Och det här är viktigt. För att du och jag ska vara relevanta där ute måste vi först ha gått ut ur världen för att sen komma in i världen. Vi lever i världen men inte av världen. Är ni med mig? Det är jätteviktigt. Varför dricker inte ni som vi gör? Varför pratar inte ni? Men vi är med. Jesus åt och var med på festerna. Vet du om att Jesus var med på festerna? Inte för att supa sig full, utan för att vara där med sin helighet. Det finns 2 typer av helighet. En som stöter syndarna bort. En som attraherar syndare. Låt oss vara heliga, men låt oss inte springa bort från dem vi ska vinna. Man kan inte kasta plåster på folk, man måste komma nära. Och vi kan inte begära att de sjuka ska hitta hit, vi får väl hjälpa dem hit. Risken är, och jag tycker det här är en annorlunda kyrka, men ibland har jag varit med om att jag kommer till kyrkor som mer ser ut som ett museum. Det här är inget museum där vi visar hur fina vi är. Här är ett sjukhus för sargade människor. Kom som du är. Men du kanske inte förblir som du är. Jesus kan förvandla dig. Det tredje är alltså, vi har alltid en impuls att nå ut. Det handlar inte om oss. Vi ska gå ut. Och nu kommer det fjärde nyckeln. Och där ska jag stanna. Så ska jag spara två nycklar. Det säger du bara för att du vill komma tillbaka. Ja, exakt. För sanningen gör oss fria. Gå ut, men gå djupt. Det fjärde är djupt, eller omvändelse, förkunnelse. Nu ska jag säga exakt vad jag tror. Jag tror faktiskt inte på att man allt för mycket håller på med prutar av på evangeliet sanning för att eventuellt vara liksom intressant. Det finns ingen människa. Det finns ingen. Vad håller ni på med här egentligen? Alltså man måste tala om. Jesus säger omvänd er. Jag har mött många människor som har smakat på den kristna tron, men undrar vad är kraften? Vad är kraften någonstans? Man kan inte stå på ena benet ute i världen och på andra benet i Guds rike. Det blir liksom varken omvänd er. Så ska ni få förlåtelse för era synder. Det finns ett omvänd. Det finns ett antingen är han din herre eller inte. Jag tror nämligen att vi ska vara tydliga. Och missionsforskarna säger, när man tittar i den första kristna församlingen, när det kostar någonting så blir det någonting värdefullt. Om jag säger så här, jag har hört förkunnelse, jag gillar inte det där. Ja, du kan väl testa Jesus, funkar inte så kan du skippa honom och pröva Buddha ungefär. Nej, det kostar allt. Jesus gav allt för dig. Det kostar allt. Men, och här kommer det någonting väldigt viktigt. Vi måste möta människor på deras villkor. Man behöver inte bete sig på ett visst sätt för att bli med i skärgårdskyrkan. Måste man bete sig på ett visst sätt? Ja, här måste du först bli lite frisk innan du får komma in. Nej, du får komma som du är. Vet du vad Luther sa på sin tid? Jag talar evangelium på till bönder talar jag på bönders sätt. Och till de visa talar jag på det visa sätt. Och det här handlar om att vi behöver, nu får jag använda ett fint ord, vi behöver inkarnera vår metod. Vet du vad Jesus sa? Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Hur sände fadern honom? Jo, han var tre andra personer i Gud. Han kom och blev en människa. Han inkarnerade sig till det man skulle vinna. Ska vi vinna en fotbollsvärld så bör man veta att en boll är rund. Alltså, ska vi vinna musik? Alltså det jag menar är vi någonstans. Jag måste tala ett språk som folk förstår. Därför måste vi jobba med våra språk, jobba med våra sätt. Jag kan inte begära att alla här ska förstå vad vi håller på med. Men det handlar om att vara sann. Jag tror vi skulle behöva, nu ska jag landa här. Jag tror att om vi lever i det här starka närvaron av Gud i våra hem och i våra sammankomster så finns det något otroligt attraktivt i det. Men vi måste kunna förklara det på ett sätt som folk förstår. Och jag tror ju att vi skulle behöva leva lite mer äventyrligare. Är ni med mig? Äventyrligare. Vi läser om, han har talat om en man som heter Levi Petrus på sin tid, alltså, det fanns ju ingen hejd på den där mannen. Alltså. Han försökte sända kristen radio i Sverige. Och då sa man på den tiden att man får inte säga i radio att Gud kan bota sjuka. Det kallas för kvacksalveri. Så därför får du inte längre sända radio. Ibra Radio heter det. Därför får du inte längre sända radio i Sverige. Hä? Sa Levi Petrus, då åker jag utanför Sverige och skickar in radiovågorna. Alltså, det fanns ingen gräns på. Istället för att säga, jaha okej, vad ledsam. Vi kanske får vara nöjda med att vi försökte. Äventyr. Lyssna nu. Skepp är visserligen trygga i hamn. Men de byggdes inte för hamnen. Du har inte blivit frälst för att allt ska vara så tryggt och mysigt. Det står i Bibeln att de passerade mysigen. Utan vi ska leva revolutionärt för Jesus. Så, det här var lite smakprov på. Jag undervisar mer och sådana här saker på bibelskolan självklart och allt detta. Men du, min vän, vad jag vill säga är, om vi ska vara med om och verkligen skaka om Värmdö, säger vi nu här med omnejd, ja, då får vi lite bara tänka, inte bara på innehållet vad vi säger, utan också formerna. Hur gör vi egentligen? Ni har församlingsmöte nu och kanske jag bara kastar massa myror i huvudet på Ebert. Men Anette är inte här, så nu gör vi som vi vill. Nej då. Tror ni att om Jesus säger och Gud säger, ja, Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Om Gud säger att han vill det, kan Gud vilja någonting som är omöjligt? Om Gud säger jag vill att alla människor ska bli frälsta, då måste det ett kunna gå och två finnas en metod dit. Och har vi sysslat med en metod, ett sätt att arbeta som faktiskt ändå inte riktigt ens i närheten av att lyckas, så är det ju väl dårskap att bara fortsätta som om det kanske går bättre nästa gång. Vi kanske behöver jobba med våra paradigm, är ni med mig? Och sätta oss, yes. Ja, vad härligt.
Den här befallningen att gå ut och göra lärjungar. Och då säger han faktiskt, om de inte tar emot er ska ni skaka av dammet från era rockar som cowboys och gå vidare. Vad ska man säga om det?
Alltså, självklart är det därför att det är så otroligt många där ute som vill höra evangelium. Vet du, det fanns en man som heter Frank Mangs. Har du talat om någon som heter Frank Mangs? Vet du vad Frank Mangs sa på sin tid? Han fick en fråga, ångrar du dig nu? När han var högt upp i 80-90 års ålder. Han säger så här: jag ångrar mig att jag jobbade så mycket med de som inte ville, så att jag inte hann med de som faktiskt ville. Det finns minst 10-20 tusen ute som vill, om de bara fick höra. Så de som för tillfället inte är mogna, låt dem vara då. Tills de blir törstiga. Låt oss jobba med de som vill. För just nu så ropar människor efter befrielse, hjälp, vägledning, tröst här. De kan den helige ande leda oss till. Jag tror man ska tolka Jesu ord i dem. Bra frågor. Jag har haft en dialogpredikan här idag. Hörrni, jag kastar ut lite tankar bara. Det är så lätt att stå här och vara radikal på plattformen. Men det finns vägar till framgång. Det finns det. Ja, men ska vi inte samla? Vi ska samlas. Man samlades i hemmen och i templet. Men vi kanske behöver tänka på att skjuta lite av vårt sätt att tänka. Kyrkan är mitt hem. Måltiden är vår gemenskap. Vi kanske kan vidga den lite. Det grekiska ordet är oikos. Det utvidgade hushållet. Och jag tror att i det bönarbete som jag står i ledning för här i Sigtuna med min fru, jag tror det kommer att göra med att vi vill aktivera hushåll. Varför ska du springa bort från ditt hem för att vara andlig? Var det hemma med tofflor och en liten mjuka byxor? Det är lite enklare än att vi måste ha slips och kravatt när vi möts, va? Sen kan vi gå till fest och ha härligt också. Det kan vi ha. Men ni är med och förstår vad jag tänker. Fader, jag tackar dig att du har spännande tankar för din församling. Och tack Herre att i den del av världen vi lever i här, vi behöver hitta ännu mer fungerande vägar. Nytestamentliga vägar. Du sa till lärjungarna, kasta nätet som inte hade fått någon fisk. Kasta det bara till höger om andra sidan båten. Och det var fullt av fisk. Herre, vi ska inte ändra innehåll, inte ändra evangelium, inte ändra budskapet. Men vi ska kanske ändra vägar och tillvägagångssätt, Herre. Vi förstår att bönen är absolut central. Därför att utan kraft så är det bara ord. Men nu ber vi för församlingen här. Ber för nya spännande ting som du har tänkt över Skärgårdskyrkan och din församling i det här landet, Herre. För din församling i Sverige behöver sannoliken vakna till och hitta vägar ut. Därför ditt budskap är svaret djupa sett på faktiskt alla människors behov. Även om de inte förstår det än. Herre, vi behöver nå dem. Tack för våra hem. Även om vi bor i enkla lägenheter eller stora lyxiga hus, oavsett detta, så är det faktiskt församlingen. Det är ditt oikos, det är din plats, det är ditt hushåll. Där ska du bo, Herre. Och det ska vara en öppen dörr för människor i behov, Herre. Hjälp oss att tänka mer nytestamentligt, även när det gäller hur vi bygger. Jag bara ber dig, helige ande, du leder var och en. Vi bara läser skriften tillsammans. Och låt oss se det som en spänning, utmaning, en framtid, Herre. Jag ber om att det här 2019, att hundratals människor ska upptäcka kraften i evangelium. Döpa sig in i dig och bli en del av din församling, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, amen, amen, amen. Halleluja, tack för att jag fick säga lite om detta. Rör om lite tankevärlden. Ta gärna med den här och titta i lugn och ro. Finns där ute. Och kanske syns vi igen. Om Herren dröjer och vi får leva. Tack Bertil.